Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Kunglig koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger!
Hello!
Har den brittiska bröllopsyran lagt sig nu?
Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju så här att det här bröllopet som mellan Harry och Meghan, det var ju naturligtvis ett spektakulärt och minnesrikt bröllop, men det är också det sista kungliga stora bröllopet på väldigt, väldigt lång tid. Eftersom Harry var den sista i sin generation som var ogift.
Mm.
Och som royalist från way back så är det ju så här att då tänker man ju att bröllop är en av de roligaste grejerna som finns i kungahuset.
Ja, absolut.
Och nu är det slut, så det är klart man är lite vemodigt.
Ja, det är jättetråkigt. Men om vi kastar oss tillbaka till London och Windsor. Vad tar du med dig från den här vigseln? Dina tankar?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och alltså jag tar med mig framförallt, och det kan låta lite corny, men Doria Ragland, alltså brudens mor, som var så sårbar, ensam, så lycklig, så stolt, så vacker. Som en liten udda fågel i den här brittiska aristokratin då, liksom, så där. Var ju helt fabulös.
Mm. Och man såg verkligen hur tagen och rörd de var, precis som du säger. Och jag tycker hela bröllopet gick ju såklart i kärlekens tecken. Men också kärleken mellan Meghan och Harry, den är väldigt stark. Och jag tänkte på det när jag satt och kollade på bröllopet. Så som Harry tittade och iakttog Meghan när hon gick mot altaret. Det är så man vill att ens man ska titta på en dag. Alltså det var så vackert, så fint.
Men vi kan väl konstatera också att Meghan var sjukt snygg.
Ja, wow. Alltså klassisk elegans i all enkelhet när den är som vackrast.
Ja. Nej, den där brudklänningen kändes, om vi ska börja med den då, för det är väl det som många tycker själva höjdpunkten med alla bröllop, det är liksom vad bruden har på sig. Men alltså jag tycker att den där brudklänningen var, den var så magnifik.
Mm.
Jag tycker den var till exempel finare än Kate's, för den har jag aldrig riktigt så här faller för big time. Men det här tyckte jag var otroligt vackert. Enkelt, inte massa krusiduller, utan enkelt och straightforward. Och det är ju hon själv som har valt klänningen, så att det är ju ett mycket personligt val.
Och det var väl också just det som många hade pratat om innan, att man trodde att hon skulle gå på ett klassiskt snitt i all enkelhet. Och sen, jag tyckte den påminner lite om kronprinsessan Victorias klänning. Just vid axelpartiet.
Nej, men det har vi ju pratat om för i vår podd, att Victorias klänning är en av de finaste bröllopsklänningarna.
Absolut.
Ever. Men det var kul, och hon valde liksom, du kan mycket mer om mode än vad jag kan, men det var ju liksom ett etablerat modehus liksom.
Absolut, det var ju en brittisk designer som låg bakom den, Clary Waite Keller, och hon gjorde den för det franska huset Givenchy. Men jag tycker det är fint också att Meghan valde en kvinnlig designer, vilket vi också hade räknat med med tanke på hennes feministiska ställningstagande. Men sen också slöjan var ju...
Nej, men det gillade jag liksom, därför att många människor glömmer ju bort att den brittiska kungafamiljen är en symbol för över 53 länder runt om i världen som tillhör det brittiska samväldet. Och det är allt från länder som alltså Australien och Kanada och Nya Zeeland, som är såna självklara länder som folk bara, vad är den brittiska drottningen, drottning där? Och hon är ju det. Men sen är det också en massa små länder i Stilla havet och i Karibien och sådär som har den kungafamiljen som sin kungafamilj. Och Meghan var oerhört smart och också respektfull, som tog med de här ländernas nationalblomster i sin slöja, som då sen då designen har liksom bundit ihop i en gilang, så att säga.
Väldigt fin symbolik där.
Och sen tycker väl jag då, som älskar bling-bling.
Ja.
Man får alltid ett aha-upplevelse när de plockar fram ett diadem som inte har synts på jättelänge. Det här smycket har inte synts på 50 år. Och det var alltså så att drottning Elisabeth hade en farmor, drottning Mary, som var ökänd för sin förkärlek för diadem. Hon, till och med när hon dinerade ensam, så hade hon full gala på sig.
Hon var drottning i alla sammanhang.
All the time. Ja. Och det är också allmänt känt att hon utnyttjade den ryska revolutionen. När många av hennes släktingar då från den ryska tsarfamiljen och nobiliteten där var tvungna att fly och var pankade, och köpte hon upp deras smycken till vrakpris. Det här diademet som Meghan bar igår var ett sånt smycke.
Okay.
Som tillhörde en av de ryska storförstinnorna. Och från början så hade det en stor safir istället för den diamant. Man har bytt ut och satt i en diamantbrås istället. Och det här smycket har vi alltså inte sett sedan alltså 50-talet. Då det bars av prinsess Margaret, alltså drottning Elisabeths yngre syster. Så att man tänker så här, men, och den engelska kungafamiljen, de är så jäkla rika. De behöver liksom inte sälja smycken för att överleva. Men samtidigt tänker man så här att okej, och jag vet att det här låter corny och töntigt, men det är väl det vi ska gå in på, de här märkliga detaljerna.
Jag tror att man vill ta del av det här.
Ja, men kanske det. Jag tror att många av oss som tycker kungligheter är roligt tycker just att det här med bling-blinget och diademen och det här. Och vi säger diadem istället för tiara. Det har liksom man fått lära sig att det ska man göra. Och Magdalena Ribbing.
Just det.
Hon sa alltid att man säger diadem. Nej, men jag tror att det, vad heter, just det här med att man plockar fram fantastiska smycken som man inte har sett på jättelänge. Samtidigt kan vi ju konstatera att drottningens svärdöttrar då, till exempel Diana, hon hade ett diadem som hon fick av drottningen. Sen var hon ofta ett familjesmycke då, som tillhör hennes familj, som nu är tillbaka hos familjen Spencer.
Och det gjorde hon ju även vid vigseln.
Precis, då bar hon sitt familjesmycke. Sarah Ferguson, hon hade ett diadem. Sophie, hon hade ett bedrövligt diadem.
På vilket sätt var det bedrövligt? Ja, men alltså,
det var ihopsatt av tre broscher. Hon hade det när hon gifte sig 1999. Och det här smycket bar hon hela tiden.
Mm-hmm.
Bara till för något år sedan, då hon fick börja bära lite andra smycken också, som ser lite bättre ut i varje fall. Men så har den här fantastiska smycket legat i gömmorna i alla år. Man tänker, varför kunde inte hon låna ut det till någon av sina släktingar före nu liksom.
Men nu fick Meghan ta del av det, och det är ju fantastiskt.
Nu fick Meghan, och det är också viktigt att säga det som det brittiska hovet gick ut med igår, att det här är ett lån. Ja. Another gift.
Det ska de väldigt tydliga med.
Det har varit lite skilsmässor och sådär. Fergie till exempel, hon fick ju sitt smycke, sitt diadem. Och så att nu vill man väl att det ska vara kvar i familjen så att säga, vad som än händer.
Vad tror du det kommer sig att hon inte fick ett eget, ett nytt diadem?
Ja, men som sagt, var när det finns sådana där fantastiska smycken i juvelskrinet, så finns det väl ingen anledning att skapa en.
Nej, absolut.
Det är ju dumheter. Och de här gamla vackra smyckena, de är ju till för att visas upp, för att bäras, därför att de bär på så mycket historia. Och det är också spännande att se och jämföra då bilden när drottning Mary och prinsess Margaret har haft det samma smycke. Att nu är en helt ny generations hertiginna då, som hon är, inte prinsessa.
Nej.
Som bär smycket.
Och innan vigseln så gick drottning Elisabeth ut med att hon valde att upphöja, säger man så, Harry. Och vad innebär det här?
Ja, alltså det finns en tradition i Storbritannien att när de här brittiska prinsarna gifter sig så får de ett hertigdöme. Det hände till exempel när prins Andrew gifte sig då med Sarah Ferguson 86. Prins Edward gifte sig 99 med Sophie Jones. Alla trodde att han skulle bli hertig då också, men istället blev han Earl av Wessex. Och alla undrade, varför blev han det? Jo, därför att hans pappa, prins Philip, som är hertig av Edinburgh, ville att han skulle ha den titeln. Men den titeln får han först när prins Philip då har dött.
Okej.
För då går den tillbaka till kronan, och då kan man ut... Egentligen är det egentligen Charles som ska ha den, men de fixar nog det där på något snyggt sätt i familjen. För det är prins Philips önskan. Men och William blev ju hertig av Cambridge. Och den dagen hans pappa är kung, då blir han ju istället prins av Wales, precis som Charles är.
Mm.
Och Harry då, nu är han hertig av Sussex. Så nu kommer man inte att säga prins Harry egentligen, utan vi kommer att säga the Duke of Sussex.
Jag tror han inte kommer heta, alltså prins Harry i folkmun så att
jo,
säga.
Jo, det är klart att han kommer att vara det, därför att det är ett sånt inarbetat koncept. Och det är samma sak med Meghan, hon blir ju då hertiginnan av Sussex. Men jag är övertygad om, och lite förfasad över det där också, ofoget, att hon kommer alltid bara vara Meghan Markle.
Mm.
Och jag vet att det låter töntigt, men jag är lite traditionalist på det där med kungliga titlar. Men det är samma sak, Kate kallas ju för Kate Middleton.
Absolut.
Det är Camilla jävligt. Parker Bowles säger, mamma säger Sophie Jones. Fast de här kvinnorna har varit med i familjen så länge, så har de... Och de har titlar.
Mm.
Diana var ju Lady Di under hela sitt liv också. Så att det lever kvar det där. Men hon är i alla fall hennes kungliga höghet, hertiginnan av Sussex.
Och vad innebär de här titlarna då?
Ja, det är ju en hedersutnämning. Precis som det är i Sverige också. När det kommer en massa kungliga bebisar här som står i tronföljden, så är ju kungen de varsitt hertigdöme. Och det är ju mest en symbolik såklart, va? Men han gör det när barnen döps. I Storbritannien så sker det vid bröllop istället. Så det är olika länder och olika traditioner.
För det känns ändå som att ett hertigdöme betyder ganska mycket mer i Storbritannien än vad det gör i Sverige.
Det gör det absolut. Och det har ju också, alltså, i rangordningen är ju jätteviktig i Storbritannien. Och där säger man att en royal duke är finare än en royal prince.
Mm. Det där är ju lite lätt förvirrande.
Ja, det är lite förvirrande. Men det är så det funkar där. Och vad heter det kommer att... Och sen för senare finns det ju vanliga hertigar också som inte är... De kallas inte för your royal highness då, för det tillhör ju kungafamiljen, utan man säger your grace till dem.
Just
men precis. De är då finare än en baron eller en greve eller sådär. Så att det är väldigt viktigt det där.
Och det är många titlar att hålla koll på.
Ja, det är helt galet.
Och det, men det är ändå väldigt många, trots att vi pratar om det här, man pratar om det ofta, så är det många som undrar, varför blir inte Meghan prinsessa?
Ja, det är för att hon är hertiginna och det är finare än prinsessa. Mm. Och dessutom är det så att i Storbritannien finns det inga prinsessor i egen regi, så att säga. Om man inte är infödd i familjen som Anne eller Beatrice och Eugenie. De är ju prinsessor av det brittiska blodet, så att säga. Men de som gifter in sig i Storbritannien, de bär sin makes titel. Så hade inte Harry fått den här titeln igår.
Mm.
Och Harry heter ju Henry.
Just han det, det glömmer man också bort.
Då. Glömmer man bort. Nej, men hade han inte fått den här titeln, hertigtiteln då, då hade ju då Meghan istället blivit Her Royal Highness Princess Henry of Wales.
Just det.
Och det är ju jättemärkligt att kalla en kvinna med prinsessnamn för att Vietnams namn då.
Mm.
Men det är så de gör i England, och det finns ett exempel kvar där, och det är ju då drottningens kusin, Prince Michael of Kent, som då, hans hustru Marie-Christine, som jag känner och dricker, nej jag ska inte säga, jag pratar om grogg.
Vi skulle men, inte prata nej, alkohol.
Det ska vi inte göra, mamma blir sur.
Ja.
Nej, nej, men jag har druckit grogg med henne, hon är jätterolig.
Då måste jag få fråga, ja. Var har du druckit grogg med henne?
I Albanien framförallt, när jag arrangerade prinsbröllopet där. Men det kommer vi att komma in på.
Det kommer vi in på en annan dag.
På en annan dag. Men hon är fabulös, den här prinsess Michael. Jag älskar henne. Men hon hade hennes titel, Princess Michael of Kent. Alltså prinsessan Michael of Kent.
Känns det inte lite omodernt?
Det är klart det känns konstigt. Hon borde vara prinsessa Marie-Christine av Kent. Självklart borde hon vara det.
Ja.
Men samtidigt som... alltså det engelska, det, engelsmännen och de, liksom med alla sina traditioner, de kan vara så konservativa, så är de ju också så oerhört moderna.
Mm.
Och eftersom jag hade förmånen att kommentera bröllopet i Sveriges Television, så pratade vi mycket just om det där, vilken generationsväxling det har varit i huset Windsor, och framförallt då med William och Harry, som då har tagit mycket angelägna frågor till sina hjärtan, som till exempel psykisk ohälsa. Som fortfarande är tabubelagt, och det är ju, till och med i Sverige, vi som ska vara så moderna och öppna, så är det inte riktigt okej att berätta att man har ont i själen. Det är okej med ett brutet ben, men bruten själ, det vill vi inte befatta oss riktigt med.
Och det här lyfter de då i sin organisation Heads Together, och de gör ett enormt stort arbete där och verkligen lyfter frågan om att våga prata om hur man mår och berätta vad man känner, och tycker det är en otroligt viktig fråga, och jag hoppas verkligen att de kommer jobba vidare på det här nu.
Ja, det är den här stigmatiseringen i alla den här typen av känsliga frågor som är så viktigt att man tar bort den. Och där tror jag Meghan kommer bli en otrolig kraft alltså. Och jag vet inte, jag tror många kände det också under vigseln, och man blir väldigt vemodig också, därför att det var ju en person som inte var där.
Mm.
Och det var ju Diana.
Ja.
Och visst, hon har varit död sedan 1997, men Harry stod sin mamma så otroligt nära. Otroligt nära. Och haft ett ständigt sökande efter henne. Och han har ju varit lite kaosig, får man väl ändå säga.
Det får man ändå lov att säga.
Alla hans ups and downs tror jag också har gjort att det brittiska folket har omfamnat honom så mycket. Och man såg ju också det, inte minst nu i bröllopet, det var ju som folk skrek som det var en rockkonsert när de åkte förbi.
Vilket kortesen. Jubel och vilket bemötande. Värme från folket.
Men han är också, han har ju ärvt sin mammas många fina egenskaper, som det här med att när han går på walkabout, som det kallas för, när de går och träffar allmänheten. Han är duktig på, han ger unga kramar, tar selfies med gamla tanter och liksom verkligen kör.
Mm.
PR-proffs ut i fingerspetsar. Och det tror jag Meghan är också.
Absolut, det tror jag också.
Och det är klart att hennes bakgrund som skådespelerska kommer ju att vara en stor fördel för henne. För det behöver man i den här världen. Och att hon då kan använda sin titel, hertiginnan av Sussex, för att belysa viktiga frågor. Det kommer att vara väldigt betydelsefullt. Och det har ju inte minst vår drottning sagt, att kan jag använda min position till att lyfta barnrättsfrågor runt om i världen, så vill jag gärna göra det.
Mm. Och det, jag tänkte faktiskt på det som du precis nämnde, hans genuinitet och värme. Dagen innan vigseln så gick ju han tillsammans med prins William ut för att möta några besökare. Och så fort han hälsar på någon så tittar han alltid ner. Ja. Är det några barn jag ska hälsa på innan jag tar i hand med de vuxna personerna här? Jag tycker det är en väldigt fin gest av honom.
Det är en fin gest. Och han är ju väldigt barnkär. Och vi får önska det här brudparet, hertigparet av Sussex, all lycka så de får fina barn här nu. För det vill de ju säkert ha.
Ja, absolut. Men om vi kastar oss tillbaka till kyrkan och vigseln. Du kommenterade ju hela bröllopet i SVT och jag satt hos Aftonbladet i deras live-tv. Och jag måste säga att det var svårt att hålla tårarna tillbaka.
Det var väldigt känslosamt, och jag vet inte, jag är en blöde tönt liksom som ligger och grinar framför det här Extreme Home Makeover på TV liksom, och blir väldigt berörd av andra människors både glädje och sorg. Och, men jag tyckte, och det har jag redan sagt, jag tyckte att det absolut finaste det var brudens mamma.
Mm.
Och sen tänker jag också, och vi lever ju i en intolerant värld. Dessvärre gör vi ju det. Och Megan kommer ju från en, som hon kallar för en mixad bakgrund, va? Hon har en vit pappa och en svart mamma.
Mm.
Och det där borde inte vara ett case 2018. Men det
absolut
är det för
inte.
Väldigt många människor. Ja. Så är det. Men jag tyckte att man kunde se under vigselceremonin igår att hon gärna ville lyfta fram sitt afroamerikanska arv.
Och det blev det ju verkligen via den här gospelkören, pastorns predikan och så vidare. Jag tyckte det var väldigt fint.
Det var väldigt, väldigt fint. Och det är så man ska, och där kan en kungafamilj spela en väldigt betydelsefull roll också, att man bygger broar. Och att man tar bort fördomar och okunskap och sådär. För att alla fördomar handlar ju precis om okunskap och rädsla.
Mm.
Men det var väldigt fint. Och det är klart att det här kommer ha en betydelse för andra människor. Och Meghan inte minst blir ju en mycket positiv förebild, va?
Absolut. Det jag tyckte var fint, man kände liksom Meghans prägel under hela viksen. Dels gjorde hon ju entré i kyrkan.
Mm.
Ensam då, gick fram till altaret själv. Har vi sett det egentligen vid något tidigare brittiskt bröllop?
Nej, det har vi inte gjort. Nej, men hon är ju en... tanken var ju att hennes pappa skulle leda henne. Men han fick ju tyvärr avstå på grund av hälsoproblem.
Vilket var jättesynd.
Det var väldigt synd. Det var väldigt synd om Meghan. Det var någon stor sorg för henne också. Men samtidigt är hon ju också... Hon är ju ingen liten flicka.
Nej.
Och dessutom hon var gift tidigare. Så att, och det blev ett bra statement att hon gick in ensam. Och sen tyckte jag också det var väldigt gulligt att prins Charles då tog henne de sista stegen så att säga. Att han välkomnade henne in i familjen. Och gjorde det på ett väldigt fint sätt. Och det är inte första gången. Kung Olav, han ledde faktiskt in kronprinsessan Sonja 68 när Harald och Sonja gifte sig också. Så att, för hennes pappa fanns inte då. Han hade lämnat jordelivet. Det var en annorlunda vigsel. Det var en glad vigsel.
En glad vigsel. Och samtidigt så fanns ju Dianas ande hela tiden där. Bland annat hade ju prins Harry handplockat några blommor till brudbuketten från Kensington Gardens. Och däribland var ju bland annat de här vita trädgårdsrosorna som var Dianas älsklingsblommor. Mm. Och jag menar, den symboliken är ju väldigt fin. Och som du precis nämnde att Harry stod henne så nära att hon ändå på så sätt kunde närvara på det sättet under vigseln.
Hon låg i sin himmel igår. Självklart gjorde hon det. Men det är ju, känns ju såklart ohyggligt orättvist att hon inte kunde vara med igår. Hon hade varit en oerhört stolt mamma.
Jag tror hon var det.
Även
på igår. Sitt sätt.
På sitt sätt såklart.
Vid det här bröllopet så var det ju en väldigt spektakulär gästlista. Vad har du för tankar kring den, Roger?
En hel del.
Låt mig höra.
Jag tycker faktiskt det var... Jag menar visst, alltså, det här var ju ett privat bröllop som det kallas för. Men man kan inte prata om ett privat bröllop när det liksom är... Alltså sonen till den framtida kungen liksom. Och visst, han har nu fått tre... Harry har fått tre små syskonbarn.
Mm.
Så han har enbart plats nummer 6 i tronföljden. Men likväl så är han en av framtidens stora spelare i monarkin. Va? För
absolut.
Prins Charles har ju skickat ut lite signaler att han vill tona ner. Liksom. För idag är det väldigt mycket kusiner och människor till drottningen som representerar familjen. Och så vill inte han ha det i framtiden.
Nej.
Så Harry och Meghan kommer verkligen att vara centrala personer. Och då kan jag faktiskt tycka... Att vid sånt här läge så hade det varit en väldigt fin symbolik att han hade bjudit in representanter från de andra kungahusen.
Mm.
Och då säger folk så här, ja men de känner ju inte dem. Nej, men hur väl kände Carl Philip och Madeleine alla kungligheter som var på deras bröllop? Inte så det jätteväl.
Men de var ändå på plats.
Men de var på plats och man gör så. Därför att det är liksom kutym i sådana här sammanhang. Och det är klart att jag kan tycka att det är lite vulgärt med alla dessa Hollywood-kändisar. Nu är ju Meghan själv alltså hon är ju amerikansk skådespelerska och känner ju många av dem här, men
vi såg ju väldigt många av hennes skådespelarvänner på plats.
Så var det ju, men alltså det är ju så här liksom, det är klart man undrar liksom James Corbett till exempel, vad gjorde han där? Och Oprah.
Mm.
Oprah är väl jätterolig och jätteflott, men jag hade hellre sett den danska drottningen där, kan jag säga.
Det instämmer jag helt med där. Jag saknade den där kungliga glansen i gästlistan och
verkligen
den här lilla känslan av det här pampiga.
Nej, men visst, och det är också någonting som gör mig så bedrövad hela tiden. Det är ju det här paret Beckham som dyker upp på de här.
Gör de dig bedrövad, Roger?
Ja, jag blir bedrövad, sorry to say that. Men alltså Victoria Beckham som aldrig ler.
Hon är lite snål på leendet just
nu. Hon är gift med den där snygga karn, har de här fantastiska barnen och alla miljoner pund hon har på bankkontot. Le, kvinna. Var glad, du är på kungabröllop.
Har inte hon uttryckt sig att hon tycker att hon inte gillar sig själv när hon ler? Att det är därför hon ser lite snäsig ut?
Hon är en otroligt vacker kvinna och någon borde då förklara för henne att du ser ännu mer tråkig ut när du inte ler.
Kan vi inte, när vi ändå pratar om just paret Beckham, vid bröllopet 2011 så fick hon ju väldigt mycket kritik för sitt val av outfit.
Mm.
Dels den där hatten som har liknats med en tablettask och sen den här då lite för mörka kläderna helt enkelt för att vara ett bröllop. Och igår gör hon entré i en exakt likadan färg.
Men glöm inte bort att, jag vet inte om alla våra lyssnare har noterat det, men hon hade ju då piffat upp den här ensemblen med ett par röda klackeskor.
Mm.
Och jag ska inte säga vad jag tycker om det.
Nej, jag tror vi hoppar det.
Vi hoppar det.
Ja. Efter den här fantastiska vigseln så hälsade ju och mötte de folket i den här fina kortegen. Och vädret var ju verkligen på deras sida, får man lov att säga. Vad hände efter den här kortegen?
Ja, då hade drottningen alltså reception, mottagning då, på Windsor Castle för 600 specialt inbjudna personer, en stor lunch. Men på kvällen så var det riktiga partiet och det var bara 200 personer som fick vara med på det. Och det ägde rum i något som heter Frogmore House, som är ett av de stora kungliga residens som ligger på Windsor-området, va?
Det var också där som de här officiella förlovningsbilderna togs, eller hur?
Ja. Och det här är ett anrikt hus med väldigt mycket fina anor. Och man kan ju, vi vet ju inte vad som hände där. Det har ju varit jättemycket spekulationer om Spice Girls eller Elton John skulle uppträda liksom. Och
Det vi har fått reda på är inte enligt helt säkra källor, ska väl till sägas. Men att Meghan höll ett tal.
Mm.
Och det kunde man ju nästan ha räknat med. Lite lik prinsessan Sofia då.
Ja, som också men det finns många likheter mellan Sofia och mig. Mm. Både till utseende men också till personligheten. Det är tuffa tjejer som
går sin egen väg.
Som går sin egen väg och som moderniserar de här kungafamiljerna.
Mm. När det var dags då för Harry och Meghan att ta sig från Windsor till den här stora festen, så bytte ju även Meghan klänning.
Mm.
Och det här tycker jag var väldigt häftigt, för då återigen hyllar hon Diana genom att välja Stella McCartney.
Mm.
En otroligt vacker, elegant klänning med en liten krage.
Mm.
Och Diana var med på ytterligare ett sätt. Mm. Vilket då?
Ja, alltså Harry har gett Meghan en av sin mammas ringar. En jättevacker blå sten, en akvamarin i sätet. Som Diana bar på ett av sina sista framträdanden när hon var i Australien. Och hon var ursnygg i en turkosfärgad klänning som i sidan som påminner faktiskt om den klänning Meghan hade igår. På bröllopsfesten. Och jag säger igår därför att vi spelar in den här podden dagen efter bröllopet.
Vi erkänner det.
Vi ska försöka vara lite tidslösa sådär, men det är lite svårt. För vi har fortfarande,
kvar i gårdagen,
ja,
tror jag, båda
två. Vi har bröllopsyra här.
Ja.
Men det var väldigt signifikant att hon hade den ringen, för det var en av hennes kändaste ringar. För Kate har ju fått hennes förlovningsring som var den kändaste ringen. Och de pojkarna har väl delat upp liksom mammas smycken sinsemellan då. Så vi får väl se om de här damerna kommer att bära mer föremål som har tillhört den framlidna prinsessan.
Oavsett vad så är det ju väldigt fint nu att både Kate och Meghan bär en varsin ring från Diana.
Och jag tror att det är väldigt viktigt för Dianas söner som gång på gång på gång har pratat om sin mamma i alla intervjusammanhang de sista åren.
Det är svårt att sammanfatta en sån här fantastisk bröllopsdag i ett podcastavsnitt. Men om du får välja ett tillfälle från den här vigseln, vad tar du då, Roger?
Det här kommer låta jättetöntigt, men det har också med mitt blödiga hjärta att göra. Och nej, det handlar inte om Dora Ragnan den här gången. Nej. Utan det handlar om glädjen och entusiasmen i det svarta fåret, Sarah Ferguson Fergie, hertiginnan av York, som äntligen fick vara med kungafamiljen igen som gäst. Och det syntes verkligen på henne att hon var strålande, strålande glad, och det gjorde mig glad.
Vad kul, ja men det var jätteroligt att se henne på plats igen. Och om jag ska välja ett tillfälle från den här vigseln, så var ju det när den här gospelkören sjöng Stand By Me, och man såg liksom, det var tårar i alla ögon. Kanske, även mina.
Och kanske till och med drottningen.
Ja, det kanske det. Men det här var väl allt för oss den här veckan. Mm. Och sen så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Ha det bra. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.